Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel. Allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var, det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Bli din egen förmögenhetsförvaltare.
Men idag intervjuar vi Jussu från Rika Tillsammans-communityn och han kom och hälsade på oss från Finland. Och vi pratar om hans synsätt kring sparande, kring pengar, hur han har gjort, hur han har tänkt. Och han har ett antal tankar som jag gillar så här, vad ska man säga det, filosofier att leva enligt. Och just den här, bli, resonera som, eller bli hellre en förmögenhetsförvaltare än investerare. Och vilka fördelar och lite andra perspektiv det ger när man tar hand om sina egna pengar.
Ett alternativ till fyra hinkarsprincipen.
Ja, och han har ju följt oss i många år och han var så här, ja jag gillar fyra hinkarsprincipen men ändå inte, för att här är ett bättre sätt. Och så har han faktiskt tagit fram ett sätt som han kallar för Total Return Risk Approach, där man utgår från risk och man utgår från två ganska enkla frågor med riskkapacitet och risktolerans, och sen räknar man ut sin riskbudget och så får man ändå en fördelning. Och så kan man titta på hela sin portfölj inklusive liksom med buffert för det liksom obundna kapitalet. Så att vi går igenom det och där finns en checklista tillsammans i avsnittet som man kan ladda ner och kolla och testa då Jussus modell.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Varmt välkommen Jussu Rantasalo, eller JR, i forumet. Och jag tänkte först att jag skulle göra en seriös presentation, för man ska ju vara seriös. Men sen såg jag din egen, som du skrev i forumet. Då skrev du så här, jag är en finne som försöker skriva om alldeles för komplicerade saker och ting på mitt tredje språk. VD, jurist, deltidsmusiker, finansnörd som tror på riskhantering och enkla men diversifierade portföljer. Och jag vet att du är proffs på privatekonomi. Och sen slutar han med så här, varför Paris när det finns Åbo?
Okej, låter bekant i alla fall. Tack dig.
Välkommen.
Tack, det är jättekul att vara här.
Ja.
Jag måste säga att det känns faktiskt ganska otroligt att vara här. För att liksom, jag berättade om min liksom rika tillsammans historia. Liksom. Ja.
Alltså, för det var en fråga i forumet här. För du bor ju i Finland.
Ja, det stämmer.
Och du är på besök här idag.
Ja.
Och bor i Åbo.
Ja.
Så det var ju någon som frågade också, så hur börjar man lyssna på Rika Tillsammans i Finland?
Ja, det är en bra fråga. Jag faktiskt jobbade på ett svenskt företag för 5-6 år sedan. Och liksom, och som sagt, svenska är mitt tredje språk och liksom... Jag jobbade väldigt mycket med svenska människor och liksom, jag tänkte att jag måste göra något med att liksom förbättra min svenska. Och jag började lyssna på svenska podcasts och poddar. Och plötsligt liksom, Apple Podcast bara rekommenderade att du ska lyssna på Rika Tillsammans. Och sen lyssnade jag på Rika Tillsammans. Det där här är ett skånskt par som pratar om räntefonder. Jag tänkte att det här är otroligt bra. Liksom.
Ja.
Och sen dess har jag liksom följt er och började att skriva i forumet typ för 3 år sedan.
Det är väldigt uppskattat för att du har ju skrivit många och vi kommer komma in på det idag. Så här, hur kan man, du tänker ju mycket kring privatekonomi och du har jobbat inom finans hela ditt liv. Och vi kommer prata så här, nya sätt att se på
jag sin hörde privat. Du nu vad just du sa, att han lärde sig svenska genom att lyssna på Rika.
Jag förnekar det. Jag vet att det är andra som också sagt det, men jag har så här, hur kan man ta liksom skånska?
Det var bara en parentes, men fortsätter du bara.
Men vi skojar om det så att vi vet inte om man behåller sina R.
Nej, vilka är det?
Men jag tänker så här, har du alltid varit intresserad av privatekonomi?
Och det har jag varit och liksom, jag är liksom ingen proffs på området investerande eller sparande, men jag är absolut ett proffs inom området privatekonomi. Jag har jobbat på bank och jag har jobbat hela min karriär på kredithanteringsbolag och liksom kreditupplysningar och såna. Jag har också sett ganska mycket det när folk har tufft med sina pengar och sin privatekonomi. Det är något som jag vill också hjälpa lite grann. Och liksom, jag har varit mer intresserad av liksom fenomenet än liksom själva tekniken eller investerande och aktier. Jag gillar fonder, men liksom, jag är inte så intresserad av liksom tekniska eller mattegrejer.
Ja. Men vad säger du, vad är fenomenet liksom för dig?
Men ekonomin, hur kan man liksom leva ett stressfritt liv när det gäller pengar och ekonomi och liksom hurdana liksom saker är det ofta bakom mans beteende och liksom saker som påverkar våra ekonomier.
Och vad är dina största så här insikter eller guldkorn? För att jag vet just det här med att mål, för du skrev till mig också så här, Jan, en punkt vi måste ta upp, det är så här, målet är att leva ett stressfritt liv, inte maximera högen av pengar.
Ja.
Kan du inte säga någonting, för det är ganska udda.
Det är ganska, ja, och ändå ganska nära vad vi har kommit till på sistone. Liksom. Mm. Ja.
Mm. Men jag tror att, man måste se ekonomin som helhet. Att vi så ofta springer direkt till liksom nitty-gritty details och liksom fonder och enskilda aktier och sådana. Jag tycker att man måste börja liksom från helheten och titta på sin ekonomi som helhet och börja därifrån. Och liksom, först stora grejer, liksom balansräkning och resultaträkning, som du har också pratat ofta om. De måste vara liksom på ett rätt ställe och sen kan man tänka på sparande och investerande och gå lite djupare i detaljer. Jag tror att det är viktigt att börja från rätta hållet.
Mm. Och då är det så inkomst och utgift och basic. Liksom.
Exakt.
Att det bara det ska ligga på plats liksom, i ens liv.
Exakt. Och liksom först att det här är inte bara om matte. Och det här är inte bara om liksom teknik. Utan det här gäller väldigt mycket psykologi. Och liksom hur tänker vi om livet. Och liksom hur den kretsar är vi och liksom hur beter vi oss i de kretsarna och liksom, hurdana val gör vi? Och man måste börja därifrån.
Och, jag tycker att det är... och hur tänker du själv?
Hur tänker jag själv?
Ja, precis. Alltså så här med, men så här, vad är viktigt i ditt liv liksom, i det här?
Ja, jag gillar faktiskt det där Ramit Sethis, liksom, du kan beskriva ditt eget rikt liv.
Mm.
Alltså, vad är mitt rika liv? Jag tror att det är att liksom hålla stressen liksom ganska låg. Och jag, i mitt jobb kan jag inte göra det alltid, men liksom, när det gäller just pengar, liksom ha ganska mycket liksom utrymme där när det gäller mina kostnader. Och liksom, det är viktigt för mig att liksom inte keep up with the Joneses och, eller att göra mina egna grejer. Till exempel en del, det kan låta konstigt, men en del av mitt rika liv är liksom att köra lite gamla, äldre bilar, men som är i alla fall snygga och liksom kan vara lite exotiska också. Men för att en ny bil, jag har haft en gång en lite nyare bil, och det orsakar väldigt mycket stress till mig.
Ja, precis.
Det kan ju orsaka stress, ja.
Ja, vi kan Karo skratta på en. Kan vi vara ute och köra och Karo körde på en kant? Och jag var så...
Jag körde inte på en kant, det var nära. Det är bilens skor, Jan. Men jag vill inte avbryta här nu när du var mitt inne i något, men... Jag tänkte på, det var intressant det du sa med att fundera över vilka kretsar rör jag mig i och hur det relaterar till ens ekonomi. För det tror jag inte att man tänker så mycket på, utan man vill alltid vara i någon annan krets.
Mm.
Man vill alltid vara i någon lite finare. Man vill ha sin väska, man vill ha sin bil, man vill ha det fina boendet, man vill alltid vara i den finare kretsen. Men tänk om man är i den, utan man är i någon annan där man känner, man har stressfritt liv. Istället för att ha stress i den där kretsen där man vill vara. Liksom.
Eller jag skulle säga så att det handlar väl om så här, vi tror att grupptryck bara funkar i skolan.
Mm.
Men grupptryck funkar absolut som vuxna. Och jag tror att det är jättemycket som är grupptryck. Och, alltså inte minst så här media och influencers. Och man ska åka på en sommarsemester och en vintersemester. Eller du ska ha den bilen. Eller du ska liksom inte resa. Eller du ska äta klimat. Alltså jag tror att jättemycket liksom press.
Ja,
Vad tänker du?
Jag tror att ni fattar min idé helt och hållet här. Liksom. Och,
men just det, förlåt. Ja. Får jag fråga då? För att det här kommer en tes som jag har. Att exempel, det var ju de som har följt oss länge. Vet ju, för 2 år sedan då var det mycket kring det där köpa ny bil.
Yep.
Och det var en lång historia. Och sen köpte vi vår Tesla och vi var supernöjda med den. Men nu känner jag att jag inte behöver en ny bil. Och nu kan jag stå emot grupptrycket mycket enklare för att jag har provat en gång.
Mm.
Och då menar jag så här, är det lite, inom situationstecken, lite fisförnämt för oss att sitta här och säga så här, nej men det jag behöver inte en ny bil, jag behöver inte umgås i det där, jag behöver inte göra resa för att vi har gjort det.
Mm.
Är med och vi kan tacka nej. Medan jag tror att jag hade inte autentiskt för 2 år sedan kunnat säga så här, nej, men man behöver inte en ny bil för jag har aldrig någonsin i livet köpt en ny bil. Förstår du hur jag tänker?
Jag kunde säga att det var jätteviktigt för dig.
Jag
faktiskt skrev om det mellan du och jag. Liksom. Jag kunde säga att det var jätteviktigt för dig. Jag fattar vad du menar, men jag tror att ni har också fattat liksom min ideologi här ganska, ganska bra.
Du har förklarat den bra.
Ja. Tack för det.
Nej. Ja.
Men och sen tycker jag också att det är jätteviktigt att liksom hitta de sakerna som är jätteviktiga för dig själv. För mig är det till exempel musik. Och liksom, liksom, det svider inte att liksom använda pengar till musikprylar eller jag gillar bra mat eller bra vin. Men sen finns det några andra grejer där jag behöver inte visa eller bevisa något till någon. Jag tycker att det är skönt att liksom leva sitt
eget liv.
Eget rika liv.
Ja. Mm. Men just så är det också så här, för att nu är vi alla här 40 plus.
Mm.
Är det en 40 plus sak? Alltså är det en sak som kommer med åldern eller med erfarenhet? För jag upplever att det är mycket lättare ju äldre jag blir. Jag vet inte vad ni säger.
Jo.
Ja, det kan vara så. Du sa det där grupptrycket. Ja. Och det behöver inte vara bara grupp idag. Det kan också vara keeping up with the Instagram.
Ja, ja, liksom, ja, gud, ja.
Det grupptrycket kommer från hela världen faktiskt. Ja. Inte från dina egna kretsar.
Ja,
som det
absolut.
Var
förut, absolut.
Som var det förut.
Ja, och inte minst, du vet också forumet. Alltså det, tyvärr så händer det rätt ofta att det kommer en kommentar som var så här: jag trodde jag hade ett bra sparande, en bra lön, och sen läste jag i forumet, punkt, 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 liksom. Och jag sa så här, där är ju en tråd i forumet som är så här berömd nu, som är så här, vad har du i lön? Och där kan jag säga, oavsett vilken lön du har, så kommer du få dåligt samvete, eller dåligt självförtroende. Mm. För att man har hela tiden, man tror hela tiden att man måste nästa steg. Men jag tänker så här, en annan sån här punkt, när du sammanfattade lite din investering, så var så här, investerande är en dålig hobby.
Ja. Oh,
kan du säga någonting mer om det?
Absolut. Liksom investerande, det är faktiskt ofta ganska stressande. Det är liksom, särskilt nu när det är lite rött på börsen.
Ja.
Liksom, vi just pratade att vi har inte kollat
börsen. Vi har inte kollat precis. Just frågade man innan vi gick ner så här, vi kanske ska kolla hur börsen har gått precis. När kollar du börsen? Så jag bara så här, alltså jag vet inte, kanske 2 veckor sedan eller något.
Exakt.
Ja.
Vilket är ganska skönt, för då är vi nere på det där stressfull, att det är inte så stressigt det här. Medan vi har andra i forumet som är så här, klockan, jag tror vi hade igår kväll, så här, klockan 00:30, så var han så här, ja, nu är det AC72, så jag säger, ja, nu är det bara 1,5 timme till den japanska börsen öppnar, så man kan kolla på sina siffror.
Nej.
Liksom. Och jag var så här, nej.
Inte ja, jag, inte
jag måste berätta lite om min farfar.
Ja.
Jag älskade honom väldigt mycket, och liksom, han hade jobbat som fan hela sitt liv, och hade ganska bra ekonomiskt. Liksom, han var polis, och inget fancy jobb, men hade kunnat spara, och liksom, han började investera på 90-talet. Och jag tittade på honom och tänkte att liksom, det är inte cool. Liksom, han sover dåligt ibland, och liksom, det är ingen bra hobby. Som vi har pratat tidigare, jag har aldrig någonsin ägt en enskild aktie. Och jag tror att jag kommer inte göra det någon gång. Liksom. Och jag tror att det på grund av vad jag såg när det gäller min farfar. Och liksom, jag tycker att hobbyska, de ska vara roliga, de ska vara avslappnande. Och vad är investerande faktiskt? Det är att liksom sitta vid datorn och liksom kolla på siffror. Och liksom, jag tror att vi måste ha bättre hobby än det. Eller hur? Ja. Och jag älskar den där teorin av alternativa kostnader. Du pratar om dem också ibland. Och liksom, om man tänker på investerande och liksom hur mycket man kan liksom spendera tid på det. Vad om du spenderar alla de timmar på din hälsa? Eller liksom läste eller lärde dig att prata spanska eller spela gitarr eller något sånt. Jag tror att det är mycket bättre, liksom, mycket bättre spenderat tid.
Ja, precis. Jag gillar ju jättemycket det. Det fanns ju några engelska professorer som sa ju så här, att där är ju 3 typer av investerare.
Mm.
Att där är de nyttomaximerande investerande, de som vill tjäna så mycket pengar som möjligt.
Mm.
Där finns de som gör det för kicken, alltså som har det som hobby, och sen finns det de som gör det av sociala skäl, alltså för att ha storyn.
Ja.
Och jag tror att, vilket jag propagerar för, man kan absolut ha spana som hobby, men man behöver inte, för att få en bra avkastning, för att hamna bland de 10% eller 25% bästa, så kan man ju vara helt passiv.
Mm.
Och liksom, då är man den här nyttomaximerande, och då är det precis som du säger, nej, men då behöver du inte lägga tid på det.
Nej.
Utan då kan du ju liksom så här ägna på musik eller barnen eller vad det nu än.
Men det var roligt att du sa att man kan vara det av sociala skäl.
Ja.
Alltså investera av sociala skäl. För det förklarar liksom vissa beteenden. Sånt som jag har en släkting som säger, jag har varit inne och kollat på börsen.
Ja, ja, ja.
Och vi är så, hur ska vi connecta här med varandra? Men frågan är då från den här släktingen, kan vi inte connecta med varandra?
Ja, liksom precis.
Du förklarar en hel del.
Men det blir alltid lite krigshistoria. Eller?
Ja, exakt, exakt, exakt. Man får dela med sig. Bara, du vet, jag köpte den. Och, du vet, och det roliga är att för de personerna ofta, nu lite generaliserande, det spelar ju inte ens någon roll om det går upp eller ner. För du har historien oavsett. Mm. Så att man kan ju till och med så här berätta om att jag förlorade så mycket och det var ett skitföretag eller vad det nu kan vara. Mm. Men det roliga är ju så att du är ändå en ganska sofistikerad, trots att du säger så, jag har inte ägt någon enskild aktie, jag liksom ägnar mig åt musik etc. Så tror jag att det är få som har tänkt så mycket ändå kring både strategi och så här. Så det är inte som att du är någon nybörjare, utan tvärtom. Utan då skrev du till mig också en sån här, ja men sluta vara investerare, bli en förmögenhetsförvaltare.
Ja, exakt.
Men det... kan du inte säga någonting mer, ja? Vad är det, en förmögenhetsförvaltare?
Ja, vad är skillnaden på en investerare och en förmögenhetsförvaltare?
No, men jag tror att investera liksom som privatperson är just ofta om, och det är ofta om just kickar, dopamin och liksom krigshistorier och spänning och sånt. Och när man tänker, om du jobbar som förmögenhetsförvaltare, så är det liksom, då gäller det inte någon tävling. Utan liksom, det är liksom dina pengar, och liksom, hur ska du liksom managera dem på bästa sättet liksom framöver, på ett enkelt, balanserat och liksom, och ett särskilt känslomässigt liksom hanterbart sätt.
Precis. Jag tänker så här, alltså det som jag gillade med det, när du skrev det till mig, så tänkte jag så här, ja, det är som att jag har outsourcat mina pengar till någon som ska förvalta dem. Och då är det som du säger, jag vill tusan inte att han eller hon ska få några kickar med mina pengar.
Eller hur? och det är exakt vad jag menar med det där känslomässigt hanterbart sätt.
Ja.
Att liksom, kan vi liksom outsourca och själva lite grann från pengarna och liksom, se inte dem som en tävling eller som krigshistorier. Och liksom.
Ja, det är ett helt annat perspektiv ju. Och mål, liksom, med pengarna. Mm.
Och liksom, jag tycker att det är liksom viktigt att förstå hur hela detta funkar. Tack för att du sa att jag är sofistikerad. Men jag tycker att det är viktigt att förstå hur det funkar. Men liksom, men fortfarande hålla det ganska enkelt och liksom långsiktigt. Jag tycker att det är viktigt. Mm. Och liksom, jag tycker att liksom ekonomi och sparande borde vara alltid en viktig del av våra liv, men också samtidigt en ganska en så osynlig som möjligt.
Mm.
Liksom, ja, det ska... också. Fattar ni vad jag menar?
Ja. Mm. Men jag tänker en grej som vi sa i förra avsnittet. Mm. Som jag inte har tänkt på så mycket tidigare innan jag såg, tyvärr minns jag inte vem det var som skrev det, men det var så här, att lev första delen av ditt liv under dina inkomster eller under dina tillgångar, för att andra delen av ditt liv kunna leva över dina tillgångar. Och jag tyckte det var så fint, för då var det så här att men första delen av livet så jobbar jag för mina pengar, att det, och sen så kan jag liksom andra delen av mitt liv njuta av de pengarna och att pengarna jobbar för mig.
Exakt.
Ja, och i samband med det så pratar vi också att den största avkastningen som inte syns på pengar är ju tid.
Exakt.
Att jag kan köpa mig tiden för att på många sätt, och där tror jag att vi har samsyn, att tid är ju förmodligen mer värdefullt. Det är också en sån grej som jag börjar inse när jag blir äldre. Tid är nog mer värdefullt än pengar, faktiskt.
Absolut. Och sen måste jag säga en grej som sammanfattar de två teserna. Är liksom, jag har aldrig någonsin liksom träffat, jag är nu 47, jag har inte någon gång träffat en person som har om och om igen slagit börsen eller indexet.
Nej.
Har ni?
Nej.
Jag hoppas att jag är typ halvvägs i mitt liv. Jag tror att jag kommer aldrig någonsin träffa sån person. Så varför skulle du tro att du kan göra det?
Mm.
Och om du skulle göra det, som du sa, det behöver tid.
Mm.
Och låt oss säga, om du använder en timme per dag för att slå indexet, så det är 250 timmar per år, eller hur?
Mm.
Alltså vad är lägsta lönen, timlönen i Sverige? 120?
Ja, Sverige är faktiskt så speciellt land att vi inte har en minimilön.
Nej, det är så samma i Finland.
Man
men
typ 100
kronor.
Ja, 100 spänn kanske.
Låt oss säga att det var 100. Då är det 25 000.
Mm.
Eller hur? Mm. Per år. Liksom, vem har så stor portfölj att liksom hen kan göra samma i extra avkastning?
Mm.
Liksom, fattar ni?
Ja, absolut.
1% överavkastning är väldigt mycket.
Ja,
jättemycket.
Exakt. Alltså så här, kan du konsekvent överavkasta 1% så kan du få jobb på vilken förmögenhetsförvaltare som helst i hela världen.
Alltså 250 timmar på en side hustle eller på din hälsa.
Ja.
Låt oss säga, liksom teorin av alternativa kostnader. Ja. Så jag, I rest my case.
Ja, jag tänker att Warren Buffett gjorde det väl ett tag. Men det var ändå ett långt tag väl.
Precis, men det är roligt.
Men det var väl också under vissa omständigheter, antar jag.
Ja, alltså, så här, alltså det är så... Jag blev helt förvånad att du tog upp det där, men det är superbra.
Du var nu snäll mot mig, Jan.
Nej, men jag är jättesnäll mot det. Jag tycker det är jättebra. För att det är mycket myter kring Warren Buffett som folk inte känner till. För det första, de senaste 10 åren har han inte slagit index. Så mellan 2010 och 2020.
Så det har jag hört i denna podden.
Ja, har du? Wow. Och sen är det en intervju med Charlie Munger för något år sedan. Där han säger uttryckligen så här, innan 2000 så var det en idiots market. Alltså han var så här att man handlade mot idioter. Men liksom sen 2000 så har ju indexfonderna växt. Och vad som händer med indexfonder, det är ju att de sämsta, liksom att vi som investerar i indexfonder säger så här, nej men vi går ifrån bordet så vi är inte en spelare. Och då blir liksom, det blir bara bättre och bättre spelare kvar vid bordet. Och då blir konkurrensen större och större och det blir svårare och svårare att slå index. Så att Buffett säger ju själv... Alltså så här, jag rekommenderar mina efterlevande att investera pengarna i en indexfond. Och detta är ändå så här, det som anses vara en av världens bästa investerare. Och sen är det en massa detaljer att han lånade pengar jättebilligt. Etc. Han köpte hela företag. Så att det går inte ens att jämföra. Utan de som ofta har slagit index, de har ju ofta gjort det genom att spela ett annat spel.
Ja.
Och det är det man ofta inte förstår, att finansbranschen eller fonders uppgift är inte att vi ska bli rika. Om vi blir det så är det nästan ett olycksfall i arbetet. För deras jobb är ju att tjäna pengar till sig själva och till sina ägare. Och det gör de oavsett om det går bra eller dåligt. Och jag håller helt med dig att de flesta hade fått en bättre avkastning om de tog de timmarna och la på annat och ökade sitt sparande eller sänkte sina kostnader. Och förlåt, det sista, nu blev jag helt engagerad här.
Bra.
Och du vet, jag kan ju dessutom tycka att det är så förmätet. Alltså att ta en timme om dagen, du vet, jag gör mitt vanliga jobb och sen så går jag på kvällen och så ska jag göra en timme extra. Och det som jag skulle komma till dig och säga, vet du vad, alltså jag har mitt vanliga jobb, men en timme extra på kvällen så kan jag göra ditt jobb bättre. Alltså det blir så ironiskt. För där är ju folk i finansbranschen som ägnar hela sina dagar, hela sin karriär, hela sin utbildning, hela liksom, när vi andra har möte så här, hur ska vi effektivisera denna processen på jobbet, så låter deras möte, hur investerar vi bättre? Och jag tror att jag ska liksom så här göra detta bättre på min fritid genom en prenumeration på Dagens Industri. Du bara tittar åt andra hållet.
Nej, men jag tänker så att det är så mycket människopsykologi att vi alltid tror att vi är lite smartare än alla andra. Ja. Är det inte så?
Men jag tror också, jag brukar ju skoja, och jag tror också återigen, gud vad jag låter gubbig. Men att jag tror att det blir, ju äldre man blir, så tror jag att det blir enklare att jag börjar så tänka, jag behöver inte ha en åsikt i alla frågor. Jag kan, det är okej för mig att vara medioker i vissa områden. Och det är okej. Så att det är okej för mig att investera i indexfonder. Det är okej att ha en medioker avkastning. För att jag har det långa perspektivet och jag vet att detta är bäst odds. Och jag vet att på 10, 15, 20 år så kommer jag tillhöra översta decilen eller översta kvartilen. Alltså det vill säga de bästa 10-25%. Jag behöver inte bevisa det.
Ja, nej. Exakt. Jag tror att bevisa det är ett av nyckelorden faktiskt.
Ja.
I många dessa grejer som vi pratar om.
Ja.
Men är vi överens om att använd dina kalorier och dina minuter till något annat än investerande?
Vi är överens.
Ja. Men du, jag tänker så här, innan vi lämnar den, är det någon annan skillnad? Om du skulle säga så här, liksom, detta är investerare, detta är en förmögenhetsförvaltare. Vad är skillnaden på de två? Vad gör de på dagarna? Liksom? Vad tänker de på?
Men ja, jag ska säga att en förmögenhetsförvaltare tittar på alla tillgångsslag. Investerande är mera, för mig är det lite mer aktier och vara lite aktiv och handla. Och liksom, jag tycker att förmögenhetsförvaltning är lite mer passivt och liksom långsiktigt. Och längre intervall kan man ha. Liksom. Ja.
Och diversifierat så har du också.
Exakt. Och liksom, jag kan kolla läget en gång per kvartal, en gång per år. Det räcker till. Liksom, och liksom, ja. Kolla, var står vi någonstans? Är det dags att liksom, byta vikter och, av olika tillgångsslag och sånt. Alltså, jag tror att det är lite mer liksom passivt och tar hela marknaden och alla tillgångsslag till bilden.
Men vet du vad jag ska lägga till, tänker jag, nu när du pratar? För jag håller med om allting det du säger. Men det jag skulle lagt till faktiskt är att, för du säger titta på hela marknaden. Mm. Jag skulle säga så här, och titta på hela ekonomin.
Mm.
Alltså lite så som vi pratade om så här, och jag tror att en förmögenhetsförvaltare i mitt liv, och jag märker det roligt, för jag har inte gjort en distinktion innan, men att jag börjar med att dra dit, att det viktiga för en investerare är det nog viktigt att slå marknaden.
Yes.
För en förmögenhetsförvaltare tror jag att personen ska nå sina ekonomiska mål.
Exakt.
Att det är inte så viktigt att slå marknaden, utan det är viktigt att säga så här, men har du det livet du vill ha?
Mm.
Klarar du oförutsedda händelser? Har du den möjligheten att man tittar och jag tror att en förmögenhetsförvaltare skulle kunna säga så här, har du vunnit spelet, sluta spela. Mm. Alltså så här, nej, du behöver inte ta mer risk, du behöver inte mer pengar. Yes. Medan jag tror att en investerare kommer aldrig säga så här, jag har tillräckligt med pengar eller jag har tillräckligt med avkastning.
Exakt, det är alltid lite konkurrensdrivet.
Ja, att det är precis.
Ja.
Men när du sa så att man då som förmögenhetsförvaltare är mer passiv och så tänkte jag så, ja, om man har diversifierat, då är man ju också kanske säker på att man behöver inte, risken är inte för hög liksom.
Mm.
Så man behöver inte hela tiden hålla på och mecka med förmögenheten liksom.
Ja.
För att den ska, man är kanske osäker och så. Ja. Kanske mer säker, eller?
Ja.
Skulle man kunna vara?
Ja, men jag tycker att bäcker bra sammanfattat.
Ja.
Liksom.
Ja, men jag tror att man är mer trygg. Ja. För där är det också roligt, för vad är det du sa? Vi kanske kommer till det senare, men vad är det du har? Du investerar alla dina pengar typ i 3 fonder, 4 fonder.
Ja, typ, ja.
Ja, men typ. Det behövs inte.
Skönt.
Det behövs. Och jag,
enkelt.
Ja, och jag påstår ju lite samma sak, att i en privatekonomi, om man liksom skalar bort all onödigt, du behöver 2 bankkonton, 1 lönekonto, 1 buffertsparkonto, och sen en aktieindexfond och sen behöver du kanske någon olika räntefond.
Ja, jag håller helt på håll.
That's it. Det behövs på riktigt inte mer.
Nej.
Att lite så här, för jag tror också, skrev du inte något så här att det ska vara enkelt? Det var inte det finska sättet. Nej, jo där. Gör det så enkelt som möjligt.
Men jag tror det är också liksom 2 sidor av myntet. Liksom. Ja. Först och främst försöka att hitta ett ramverk som är enkel. Liksom. Vi kommer att prata om total return approach idag. Och, liksom, och där behöver vi just inte mera än 3-4 instrument.
Mm.
Och det kommer att vara good enough som du ofta säger.
Ja.
Och liksom, man kan alltid försöka optimera och liksom försöka hitta nya saker, nya grejer, nya ingredienser. Men troligtvis kommer de enkla instrumenten, de enkla ingredienserna vara liksom tillräckligt bra.
Ja.
Och sen annan grej är just att använda enkla produkter.
Ja.
Som du sa, liksom sparkonto, räntefond, indexfond. Och det kan vara jätteenkelt att köpa hedgefonder.
Ja.
Eller liksom, men de på andra sidan använder ganska komplicerade lösningar i sig.
Ja.
Och liksom, du kommer bara troligen förlora pengar då.
Ja.
Och jag måste säga att jag tänker lite samma när det gäller liksom blandfonder och fondrobotar. De är ganska röriga faktiskt. De har ganska mycket olika fonder i dem. Och liksom, jag är inte helt säker, behöver vi dem? För att liksom de 4 kommer att vara tillräckligt bra. Good enough.
Ja, absolut.
Men keep it simple.
Ja, men jag tror ändå vi måste ta den diskussionen. För att jag tror annars kommer lyssnarna vara så här, jag kan hålla med, men jag gillar ju fond, om jag ska vara så här, jag gillar ju fondrobot, att jag gillar Lysa, inget konstigt.
Mm.
För att om vi tar den här upplägget då med sparkonto, buffertkonto, räntor och aktier, så för någon som är ny så påstår jag där löser ju Lysa 3 och 4. Du kan ha buffertkontot, du kan ha aktierna och du kan ha räntorna och det är good enough.
Ja,
är det perfekt? Nej, det är det inte, men det är good enough. Men jag tänker att vi ska titta på det, för att det roliga i den, när vi kommer in sen på den här total return approach, alltså Jussu, han har gjort en berömd tråd i forumet där han var så här, fyra hinkar, principen, not so bra. Så gjorde han en egen.
Det sa jag inte.
Det var så svengelska. Detta är för mina lyssnare som älskar min svengelska. Det var en bonus till er. Man ska vara seriös.
Det sa jag inte. Okay. Jag sa att jag vill ge ett alternativ.
Absolut. Ja. Absolut. Absolut. Men du, jag tänker om vi ska ta...
Så vi går in på det sen då? Om en liten stund, eller?
Ja, men vi kan, vi kan ta nu direkt. Ja. Mm. Så kan... men nej, vi måste ta en fråga till.
No.
För vi sa så att man ska hålla det enkelt. Mm. Du vet, när det dyker upp såna här grejer som till exempel krypto för 2 år sedan, eller 2 år sedan, 5 år sedan. Mm. Hur tänkte du då? Tänkte du så, ungdomar? Eller vad
lite så, för att vi började vara lite kubbiga.
Ja.
Men jag tänkte not again. Det var... faktiskt min liksom första reaktion.
Ja.
Liksom,
men känner du också så att när man har varit i finansbranschen länge, att det är samma grejer som kommer om, men att det bara är olika generationer?
Ja, ett olika liksom paket.
Ja. Ja.
Men det gör ju också att man känner så att nu är det något nytt.
Mm.
Detta kommer förändra saker för alltid.
Ja, men,
nu, och kryptomarknadsfördes ju, eller pratades om på det sättet att nu kommer vi kunna göra helt andra saker i vår ekonomi. Mm.
Ja.
Så det är inte konstigt att folk tyckte så. Ja. Spännande ju.
Absolut, men det är så skillnad på krypto. Alltså återigen, som jag tror krypto som användningsområde och sen krypto som spekulation.
Ja, exakt. Ja. De mergade där och man tänkte så, jag är en del av framtiden.
Ja, men
nu.
Exakt.
Det är lite konspiration där. Liksom.
Ja.
Där finns en teknologi som kan vara jättebra. Ja, användbart i framtiden.
Jag tänker på den blockchain-tekniken.
Till exempel.
Exakt. Men liksom, det finns ingen business där. Liksom.
Ja. Nej, men, och egentligen handlar det inte så mycket om krypto, utan det som jag var egentligen fiskad efter, det var lite det du sa, att för att när man har sparat och investerat så länge som du också har, så börjar man ju se vissa saker som kommer om och igen. Och du vet, jag brukar ju skoja om, alltså så här, jag har jättemycket empati för folk som har förlorat pengar som på SBB. Men hur kommer det sig till exempel att vi inte förlorar några pengar i SBB? Nej, för att för en generation sen så hette det Fingerprint.
Yes.
En generation innan dess så hette det till exempel Northland Resources eller Flyme. Ytterligare en generation innan dess så var det Anato och Ericsson och Framfab. Och ytterligare en generation innan så var det något annat. Och det är väl också det där att ta det lugnt, sitt still i båten, att man behöver inte ha den här FOMO:n. Att är det bra, ja men då kan man hoppa på om 5 år. Det spelar liksom ingen roll.
Exakt. Och för mig är det där jätteenkelt. Mm. Jag bara tänker på min farfar och liksom techbubblan.
Ja.
Yeah.
Att liksom, det var
been there, done that.
Exakt.
Ja. Men du, låt oss ta den här total return risk approach. Kan du inte berätta så här, hur kom idén?
Det är inte min idé. Jag tror att det är ganska klassiskt förmögenhetsförvaltning från Amerika, tycker jag. Liksom. Bara liksom att göra det så enkelt som möjligt, som vi har pratat hela tiden. Att liksom, en portfölj som är allt.
Och så att inga, precis, så vi speglar lite så här. Så att när vi pratar ibland om hinkar, att dela upp det i 4, så säger du så här, nej men istället för att dela upp det i 4 hinkar, se det som en hink.
Yes.
Bara istället. Och sen, jag fortsätter.
Ja, och till syvende och sist har vi en portfölj som har liksom en del av korta ränta, långa ränta. Vad har vi?
Ja.
Liksom, och vi kan absolut liksom göra mental bokföring med hinkarna, men som jag sa, i slutändan är det alltid en portfölj. Och det var liksom min utgångspunkt. Och jag ville också ha den här bufferten där.
Ja.
Alltså, och som, jag tror att det är ett enkelt sätt att se helheten. Och nu pratar vi mest om just obundet kapital.
Ja. Och precis, och med obundet kapital så inte hus och inte pension. Utan var just så här... Alltså, för att där kommer en poäng i detta lite snart. För att när vi har de 4 hinkarna så säger jag just så här, men det blir lite stökigt, vad ska jag ha i vilken hink, hur mycket ska jag ha, vad ska jag placera varje hink? Så att,
men det har väl kanske också vi upplevt.
Lite vi märker att det blir komplext.
Mm.
Så just utgår från ett annat sätt. Så jag säger så här, okej, men jag vill ha en helhetssyn på min ekonomi på de obundna tillgångarna, alltså inte huset, inte pensionen, men det ska inkludera min buffert och mitt finansiella sparande.
Ja.
Och sen så tar du avstamp istället för att liksom tänka någon så här, liksom delar, så säger du så här, men utgå från din risktolerans och riskkapacitet, och sen så gör vi en riskbudget genom att man multiplicerar dem. Mm. Men jag tänker att vi börjar, och jag kan säga också så här för dig som lyssnar och tittar, vi har gjort, Jusso och Aether i forumet har gjort en Excel, så man kan bara liksom följa detta vi kommer att prata om nu, och så spottar den fram resultatet så att det blir liksom så som en liten quiz.
Man själv kan lägga in sin risk.
Exakt.
Och vi har värden från 1 till 5.
Ja, så att det blir så att...
Ja, det är jättebra ju.
Så att om vi tar så här, så vad skulle du säga så här, risktolerans?
Ja, i korthet, liksom en kombination av våra liksom, vår naturliga förmåga att ta risk och vår erfarenhet.
Exakt.
Vad har vi sett, vad har vi upplevt och sånt.
Exakt, ja. Så att det blir ju väldigt, det är väldigt personligt, och där finns ju jättemånga så att vi gillar egentligen inte bära risk. Nej. Alltså när man gör sådana här psykologiska undersökningar så är det alltid mycket mindre än vad man tror.
Absolut.
Vilket alltid sen blir också roligt i andra änden när man frågar så här: okej, men du gillar inte risk men du har 100% aktier.
Exakt.
Och så blir det så här. Och där har ju du då till skillnad då gjort tillsammans med de äter att man väljer på den här risktolerans.
Yes.
Så får du välja, Karo, så nu gör vi detta på dig här.
Mm.
Så hur den är du som investerare? Så om du har risktolerans 1 då, så jag är rädd för ett börsras på över 10%. Nummer 2, ett börsras på 20%, alltså jag skulle förlora 20% av mina pengar, det gör runt. 3, jag höll mitt huvud kallt vid coronakraschen. 4, ett börsras på 40% skulle bara liksom öppna fantastiska möjligheter. Och nummer 5, jag har upplevt en krasch på 50% och jag agerade rationellt. Så du får välja en av dem.
Ja, alltså vi brukar ju prata om att det är en möjlighet, men jag tror inte att jag skulle vilja ta så mycket risk alls faktiskt. Du känner ju mig.
Ja, ja, ja.
Alltså så lite risk som möjligt.
Så är det på att ett börsras på 20% skulle göra ont?
Ja, jag skulle inte vilja veta mer liksom.
Nej, det roliga är på det sättet att Karo är en briljant investerare. För hon är så här, jag vill inte veta, stoppa huvudet i sanden, kommer tillbaka 6 månader. Och så
ja, men för att jag vet så jag behöver bara vänta.
Ja.
Och så ska jag inte liksom göra mig otjänsten att sätta mig in i vad som händer under tiden.
Nej.
Det kommer gå över.
Ja. Men vi, vet du vad, då är vi så här lagom. Du får en
lagom,
trea.
Ja.
Jag kunde hålla mitt huvud kallt. Där vi borde ha ett alternativ. Jag stoppade huvudet i sanden.
Ja,
men bra. Men då får du typ en trea.
Okay.
En trepoängare här. Mm. Bra. Och sen är nästa då är riskkapacitet.
Yes. Och liksom, ja.
Hur ska du förklara riskkapacitet?
No, ja, om risktolerans är det liksom din förmåga att liksom, det är mest psykologi. Riskkapacitet är mer liksom, hur ser din ekonomi ut och liksom, hurdant läge eller hurdan situation har du i livet och hur mycket kan du acceptera faktiskt liksom risk. Det kan vara att du är jätte liksom modig och kan palla risk. Men det kan vara att du är...
Du borde inte. Eller precis så här, ja, jag kan göra detta. Ja, men bara för att du kan så borde du kanske inte göra det.
Exakt.
Så att det är mer en rationell syn på risk.
Absolut. Och det kan vara att liksom, som person kan du ta mycket risk. Men du är i sådant läge i livet att det går inte att ta risk.
Nej.
Det kan vara att liksom, du har blivit sjuk eller arbetslös eller något sånt. Och liksom, då kan det vara lite bättre att liksom, ta risken ner.
Ja. Så att där har vi då också i den här liksom quizen, så får du då en fråga. Så här, hur ser min ekonomi ut?
Ja.
Och här får man då pluspoäng. Mm. Okay? Så du får 0 poäng om det är så här, jag har inget jobb. 1 poäng om du har ett jobb och 2 poäng om du har ett fast jobb med bra arbetslöshetsskydd, alltså A-kassa, inkomstförsäkring. Och där får du inte välja att du har ett jobb och det är så. Du väljer
bara en av dem.
Ja. Okej, okay? Så antingen 0, 1 eller 2 poäng.
Mm.
Så vad skulle du säga?
Jag har ett jobb med arbetslöshetsskydd.
Ja, så då får du plus 2.
Mm.
Ja, och sen är nästa. Jag har utbildning och professionella kunskaper som funkar på arbetsmarknaden. Alltså att jag har högt humankapital.
Mm. Ja, det tycker jag.
Ja, okej. Okay. Bra, så då har du 3 poäng. Jag har inte uppnått hälften av mitt mål för FIRE eller pension.
Jag har uppnått det.
Ja, okej, okay, ja. Då får du inget poäng. Mm. Jag är under 55 år eller över 10 från min pensionering FIRE.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Förlåt.
Jag är under 55
år.
Ja,
jag är under 55, ja.
Ja. Mm. Så då får du en poäng här. Mm. Och sen minuspoäng får du om partner eller familj är sjukledig eller arbetslös, eller jag planerar att köpa ett hus i framtiden, eller jag har mycket pengar i ett företag.
Nej.
Så inga minuspoäng.
Inga minuspoäng då.
Ja. Så då fick du 2 plus 1 plus 2. Så du fick 4 poäng på den andra. Okej, okay, bra. Så nu har vi då riskkapacitet och risktolerans. Då ska vi göra riskbudget. Så vad är riskbudget?
Nu, riskbudget är liksom, det är i princip tillgångsallokeringen. Mm. Liksom. Och den bör liksom spegla ens risktolerans och riskkapacitet på ett bra sätt. Mm. Så liksom riskbudgeten försöker att svara på bäcke. Risktoleransen så kapaciteten svar. Och där har vi den där formen.
Ja, exakt. Ja. Så att då går vi från alltså att vi har liksom de här 2 riskpoängen så till att säga okej, så hur mycket ska jag placera då till exempel i aktier? Mm. Och då har just så här gjort en formel så att denna finns beskriven och man kan räkna, men då är det 50% gånger risktolerans genom 5.
Risktoleranspoäng.
Risktoleranspoängen genom 5. Vad hade du risktoleranspoängen?
Var det
3? Jag 3, ja.
Mm. Ja. Så det är 0,6 gånger 0,5. Så då har du 0,3.
Ja.
Sen hade du då riskkapacitet. Samma sak, 0,5 gånger riskkapacitet.
Eller 4.
Ja.
Så då har du 0,8 gånger 0,4. Så det är 0,7. Mm. Eller hur? Mm. Och sen minus 10% för att korrigera neråt. Och då hamnar vi på 60%.
60-40.
Ja, så, precis. Och då hamnar vi på en 60-40 portfölj.
Att jag mycket, skulle ha haft det då.
Hur mycket du ska allokera i hög risk är 60% i det här. Mm. Och då kommer vi sen till, så hur kan man då placera då sina poäng? Och där har ju du då kategoriserat. Ska du prata om det här med risktrappa?
Ja, oh, yes.
Kort.
Okej. Okay. Så jag har liksom, jag har fördelat risken och tillgångar till 5 olika riskklasser. Mm. Och
nu är det förmögenhetsförvaltaren som pratar.
Exakt. Eller hedgefondförvaltaren, nej. Förmögenhetsförvaltare. Så jag har fördelat dem i 5 klasser och liksom. 1 är det lägsta risken och 5 är det högsta. Och 5 i min modell är faktiskt spekulativa tillgångar som jag inte rekommenderar. Mm. Eller om man använder dem så ska det vara jätte, jätte, jätte liten del. av pengarna.
Typ och vår lekhink.
vad är det för något?
Ja, precis.
Men i princip, kategori eller klass 1, de är nästan helt trygga pengar. Mm. Alltså det, för många av oss är det bankkonto med insättningsgaranti. Det kan vara också en penningsmarknadsfond eller något sånt. Likviditetsfond.
Så att vi ser det liksom som en trappa, tänker jag, där liksom längst ner första trappsteget, lägst avkastning, lägst risk, trygga pengar. Och det är ju det som du också säger är fint i denna, säga så här, jag vill ha med bufferten, jag vill ha med mina säkra pengar.
Det där
pengar.
Är faktiskt bufferten.
Ja. Så att där måste vi ha liksom den första delen. Okej? Okay? Och så nästa då, riskklass 2.
Då är 2. Alltså det är låg risk.
Ja.
Och det är ofta räntefonder. Men de är liksom vad som helst räntefonder. Utan de måste vara räntefonder som är hög kvalitet. Alltså medellånga stats- och företagsobligationsfonder som är bra kvalitet. Alltså inga high yield eller sånt. Utan det bör vara ganska trygga fonder.
Så som vi pratade om avsnitt 317 om räntor, så sa vi så här, vi vill låna ut till den kompisen som alltid betalar tillbaka och relativt låg ränta eftersom det är tryggt och kort tid. Så trygga räntor.
Men där får man ränta och durationsrisk i alla fall. För att liksom i kategori 1 finns det typ inga risker.
Ja. Så först är ju noll risk.
Men det första risken är att avkastningen kan vara låg.
Ja. Vilket är en risk. Ja, som absolut. Förmögenhetsförvaltare, återigen om vi tittar på det som förmögenhetsförvaltare. Om du har för låg avkastning så kan det ju hända att din klient inte får ihop tillräckligt med pengar för att kunna nå sina ekonomiska mål.
Ja.
Så att det är, för många ser inte det ibland som en risk. Karo, du ser...
Det är lite så, ska jag ha så låg risk alltså, i mitt sparande? Vi har ju pratat om att man ska ha mycket fram till 55.
Mm.
Ja, ska vi göra...
Det är lite förvirrande.
Ja, men bra. Vi kan också säga så, i den här Excel-filen, när du har matat in detta, så får du ju det här förslaget. Du borde placera då så här 60%, nu har vi inte gjort det på Karo här för vi gör det live, men jag skulle säga att då blir det liksom 60% som ska in i hög risk och sen blir det väl låg risk och trygga pengar.
Mm.
Att du får fördelning mellan de här olika trappstegen, vad du ska välja. Men om vi gör en liten paus då och ett sidospår. Det som Karo säger här nu, men vi hade ju förra avsnittet där vi pratade att Karo är ju ändå ung.
Mm.
Så borde man inte ha en liksom högre risk. Och det, förlåt, och det säger du också så här i, när du skickade till mig ändå så här, Jan, jag har svårt att tänka mig att majoriteten av oss borde aldrig någonsin ha en portfölj som är något annat än då 60-40, 70-30 eller 80-20, alltså i det intervallet.
Ja,
berätta, hur tänker du?
Men har du någonsin tänkt att liksom skillnaden mellan 80-20 och 60-40, att 80-20, där har du 4 gånger hög risk jämfört med låg risk. Och 60-40 är faktiskt 1,5 gånger. Fattar du vad jag menar?
Ja, absolut.
Alltså, det låter inte så stor skillnad, men det är faktiskt jättestor skillnad. Och jag tycker att liksom...
Och vänta, vi kan förklara för den som inte hängde med. Vänta, vad pratar Jussi om nu? Det var inte, för jag hörde inte fel på finskan. Nej, men det handlar om så att 80-20... Då har jag 20 lågrisk och så 4 gånger för att komma upp till 80.
Yes.
I 60-40, för att gå från 40 till 60 så är det bara 1,5.
Ja.
Så att det är liksom proportionellt.
Exakt.
Det låter inte som så här 60-40 eller 80-20. Det låter ganska liten skillnad, 20 procentenheter. Men om vi tittar på skillnaden i faktiskt tagen risk,
exakt,
så är risken väldigt mycket högre.
Jag är jätteglad att du säger det. Det känns som att du har tänkt efter lite mer. Än vad jag har gjort i alla fall.
För att någon som aldrig har ägt aktier
har tänkt ganska mycket. Det är jättespännande det du säger.
Och särskilt nu när liksom räntorna är tillbaks.
Ja.
De är tillbaks i spelet och liksom, man kan prata om... Var det Ben Carlson, Wealth of Common Sense, som pratade om balanseringsbonuset?
Ja, jag tror det.
Ja. Och liksom, man kan också tänka att okej, om man har förväntade avkastningen av aktier är typ 8%. Och nu för tiden förväntade avkastningen av, av räntor är typ 4.
Ja, mellan 4 och 8.
Och har du 50-50 som är ganska låg risk, så är faktiskt inte förväntade avkastningen för 50-50 6%, utan det är typ 6,6.
Mm.
För att man ombalanserar, och när man ombalanserar och man får den där riskparitetseffekten från räntorna, så det faktiskt liksom förbättrar avkastningen. Och det där är situationen idag. Liksom, varför skulle man ha 100% aktier och ha
jättemycket risk
och förväntade avkastningen är 8% om 50-50 kan vara 6,5%.
Mm. Precis.
Och jag tycker också att liksom, jag fattar den där idén om Clyde Bath och liksom, men jag tror att liksom, man kan också hålla samma risk genom tiderna. Jag tycker att liksom sweet spoten är någonstans 70-30 eller 2/3 hög risk, 1/3 låg risk.
Men så just om jag får utmana förmögenhetsförvaltaren. Jag håller med dig i fördelning. Mm. Men det som jag tror som var den stora insikten för mig i 323, alltså förra avsnittet, eller förra avsnittet, det var ju att beloppen är inte samma.
Mm.
Att beloppen, alltså när jag är ung, så behöver jag ta högre risk eftersom mitt belopp är mindre.
Mm.
Om vi skulle ha samma, alltså som förmögenhetsförvaltaren säger så att men detta är samma summa genom hela livet, då skulle jag absolut säga någonstans att det planar ut någonstans vid 60-40. Det är ju så här, det är ju väldigt få, till exempel om vi tar så här professionella endowment, alltså så här, om vi tar Yale eller Stanford, alltså extremt få sådana portföljer som har över 50% aktier. I princip.
Alltså deras universitetspengar.
Ja, sådana här evighetsportföljer. Okay. Där man skulle kunna argumentera för att de ska ha jättehög aktier för de har evigt sparhorisont. Ja, sen har de ju sig avkastningskrav och de ska ge pengar till universitetet. Men jag har ändå i många år tyckt att det är så fascinerande att många av de här stora stiftelserna så här, de har ganska låga aktieandelar, medan vi i Sverige i alla fall är så här. Alltså har du inte 100% aktier så är det nästan fel på dig. Hänger du med?
Ja, ja, absolut. Vi har pratat mycket om det på sistone, men det skulle vara kul att veta var det kommer ifrån att de vill ha så låg risk. Liksom.
Ja, bland annat av detta så tror jag som Jussu säger. Precis. Och deras mål är kanske inte maximera avkastningen, utan deras mål är ju att uppfylla på de målen som universitetet då i detta fallet har. Och jag tror att vi borde kanske oftare också ställa oss frågan som just säger så här, ja men vad är mitt mål?
Mm.
Förlåt. Och du säger tydligt så här, men mitt mål är att leva ett stressfritt liv.
Mm.
Då kanske liksom så här, att ha massa aktier, det gör det inte stressfritt.
Nej.
Och jag håller helt och hållet med om vad ni sa i avsnittet 323 med, och liksom matematiskt har ni helt och hållet rätt, men känslomässigt funkar det inte. För att liksom, jag tror att det finns inte någon som kan liksom använda det där hävstången
när man är precis. Alltså jag tänkte också på det så här, alltså detta låter sjukt bra, men i praktiken alltså så här, du ska ge de här pengarna till någon som är ny på marknaden, belåna det, och så säger jag så här, du vet, ja men alltså de först, alltså du vet, jag skäms ju hur jag var de första 15 åren som investerare.
Mm.
Alltså jag vet, jag hade ju inte gett mig själv några större summor pengar. Vi behöver inte ens gå in, men att du och jag lånade pengar för att investera då,
det är så tyckte det var bra.
Mindblowing.
Ja. Men det där 80-20 till 60-40. Jag tror att det där någonstans där är sweet spoten, som något som man kan göra eller köra hela sitt liv.
Ja.
Och det är liksom min poäng, och det är liksom aggressivt nog men försiktigt nog för majoriteten av oss.
Ja.
Och jag tycker att liksom nya rika till samma standard, det borde vara 70-30.
Ja.
Helt ärligt. Liksom.
Ja. Ja, vad spännande. Men jag tyckte också om det du sa om räntor, att det ska inte vara någon high yield, utan att det måste vara kvalitet.
Exakt.
Och väldigt stabilt.
Man kan ha high yield, men då är det hög risk.
Jag får jobbiga känslor av high yield. För vi har ju pratat om det tidigare. Så ja, men det är ju den kompisen som typ förmodligen inte kommer att betala tillbaka.
Absolut. Men det är så här, och så om vi har de där tre kompisarna, för nu kommer vi till risktrappan.
Mm.
Så Karo, om riskklass nummer ett är kompisen som garanterat betalat, men det är till och med så här, hans föräldrar garanterat han betalar tillbaka, så det är ingen risk. Mm. Sen har du lågriskkompisen. Med. Sen kommer riskklass 3 där jag gissar att de här high yield hamnar i. Så det är kompisen som är lite så här, vet inte om betalar tillbaka så vi får hög ränta, men generellt ändå betala tillbaka efter någon gång.
Den där basisten,
precis. Men sen kommer ju aktier, och i denna metaforen så blir det är ju kompisen som är så här, hoppa fallskärm, nu tittade katten på oss, hoppa fallskärm, och det är så här, jag packar den själv, jag vet inte om den vecklar ut. Mm. Så även den kompisen är ju ändå bättre än aktier.
Ja, du har en poäng. Så
att bara för att den är, vi kallar det liksom dåligt, så är ju liksom risken i high yield fonder är ju fortfarande lägre än den är i aktier. Mm. Och det glömmer man lätt bort.
Ja. Jag måste säga, jag har inget emot high yield, men man måste bara fatta att det är hög risk. Och den tillhör inte i räntedelen.
Nej. Liksom. Nej.
När man tänker på till exempel modern portfolio theory, ja. där är räntor liksom lågriskräntor,
ja.
Hög kvalitet, och high yield är mera som
ja, men klass 3 som ersättning för aktier. Det är ju superviktigt att säga, high yield är istället för aktier, det är inte istället för andra räntor. Och det är precis som du säger, det som är, alltså jag har ju sagt det så många gånger, men man tror ju att aktier är liksom det svåra, men det är ju ingenting mot räntor.
Mm.
För att till exempel bara high yield, alltså svenska high yield, hade jag inte tagit i med tång, för det är så här 70% fastighetsmarknad, vilket så här kan gå precis hur som helst. Där är liksom likviditet på det.
Förr tyckte man nog att det var ganska så
men,
liten risk.
Ja, ja, precis. Men utan det ska återigen vara globalt, etc.
Mm. Men jag tycker ju att det är lättare att förstå aktier, precis som du sa, att det kan vara svårare att förstå räntor. Men jag förstår ju den typen av räntor som du pratar om just. Mycket mer än jag förstår sån här där man har satt ihop olika företagslån, och det är inte säkert att de företagen kommer betala tillbaka, och så kallar vi det här yield för att det låter ju bra att det är yield liksom. Ja.
Men,
så för mig är den här high yield, den är komplex.
Ja.
Men, vad heter det? Sådana obligationer som...
Men det är också säkert, och det kan också vara komplex.
Vänta lite. Vad kallas sådana där man lånar ut pengar till staten?
Investment grade till exempel.
Nej, ja, men det är statsskuld.
Ja, det fattar jag. Mm. Det är ju enkelt att förstå.
Ja. Men jag tänker så här behöver man återigen, alltså så här, nu känns det som att vi gör det lite mer komplicerat än vad det egentligen är.
Mm.
Utan du behöver, liksom, om vi skulle ta de andra stegen i den här trappan. Så första trappsteget är så här. Det är trygga pengar, det är bankkonto, insättningsgaranti. Steg nummer 2, det är låg risk. Det är alltså så här, säkra räntepapper, säkra liksom. Och där i den här Excel-mallen så har vi också så här förslag på liksom typ av fonder som man kan titta på.
Mm.
Men det fina här är också så här, detta är, man ska inte sluta, till exempel om man har Lysa behöver man inte sluta med Lysa, för att tvärsnittet hjälper en fondrobot med. Men detta är bara ett annat sätt på att se på det. Och det fina här är att gör man fyra hinkarprincipen eller man använder Jussus checklista av de här stegen, så hamnar man på ganska samma ställe.
Mm.
Ja,
så
förstår.
Att det är lite så här, alla vägar leder till rum.
Ja, fast det känns ändå som vi pratar om något annat här idag. Mm. Jag gillar det som du säger, just som att det ska vara enkelt.
Ja.
Ja. Och nu så sitter vi här och har den här ekonomipodden, och vi har hur många olika konton och grejer som helst. Jag tycker det är jättejobbigt, Jan.
Ja.
Jag tycker det är jättejobbigt. Jag förstår att det är liksom för att vi håller på med ekonomi.
Nej, Karin, det är inte för att vi håller
men
på.
Men jag hade gärna bara haft de här tre kontorna.
Ja.
Basta. Ja. Och 60-40. Ja, det hade nog passat mig faktiskt.
Ja.
Ja, och jag gillar det vi pratar om.
Ja, och jag säger, och bra, då ska jag också for the record säga att jag håller med, Jussus modell är mycket bättre, mycket enklare än att svara på två frågor och gradera en fyrhinkarprincip. I köper det vilken dag som helst. Och sen Karo, det är inte för att vi håller på med pengar, det är för att vi har varit på alla jävla ställen och man kan inte avveckla allting, utan det är så här, vissa pengar, de sitter där och då kan vi inte stänga ner det kontot. Är du med? Men jag håller på med den där förenklingen.
Åh, det känns jätteskönt att höra.
Bra, ska vi ta riskklass 3?
Nej, men det är ganska enkelt.
Ja. Det är hög risk.
Det är hög risk, ja. Och det är high yield som vi sa. Och där har vi liksom indexfonderna. Där ja. Har vi liksom blue chips aktier, alltså
vanliga. Typ Investor, exakt. Till exempel investmentbolag.
Alltså. Och om, fast jag säger att jag har inte någon gång liksom ägt enskilda aktier, eller fast jag säger att jag rekommenderar indexfonder, jag tycker att det är helt okej att ha en liksom en diversifierad aktieportfölj i denna del också.
Ja.
För att liksom, särskilt om de är liksom bra bolag som man äger.
Men kan man säga det också, så jag brukar ibland säga att detta är ju den delen i strategin som ska stå för tillväxten, som ska, exakt, tjäna pengar. De andra två delarna ska bevara, lågriskdelen ska, yes, bevara pengarna, och trygga pengar ska göra min vardag. Det är pengarna jag kan använda till liksom när något händer eller till konsumtion.
Och här vill vi ha liksom ganska tråkiga, vanliga aktier och indexfonder och ja, sånt. Och för att liksom den största risken eller riskfaktoren som vi har här borde vara liksom systematisk risk, marknadsrisk.
Mm.
Inte särskilt liksom det som händer i ett land eller en bransch eller något sånt.
Exakt, ja, exakt. Så, ja, men där, så här, köp hela höststacken. Liksom.
Exakt. Och kan vi säga redan nu att liksom de här klasserna, 1, 2, 3, de räcker till.
Ja.
Liksom allt liksom utanför detta är liksom bara kryddor.
Ja, ja, eller lekhink eller spekulation. Ja. Men ska vi ta de sista två då? Mycket hög risk.
Ja, ja, där har vi till exempel små bolag, small caps.
Mm.
Och liksom, om, vi inte rekommenderar med branschfonder eller några nischfonder. Men sådana kan man ha. Och,
jag skulle säga typ också sånt här, typ faktorfonder,
exakt,
eller liksom den typen. Sverige, yes, Sverigefond, alltså en specifik Sverigefond.
Ja. Microcap Sverige, ja, liksom, ja, såna ja, fonder. Och samtidigt, när vi har hamnat i denna klass, så man borde ha en ganska liten, ja, andel av dessa i en portfölj.
Mm.
Och här har vi liksom... bredvid det där systematiska risken har vi också lite ökad osystematisk risk eller till och med politisk risk.
Mm.
För att liksom, man kan också ha tillväxtmarknader här.
Exakt.
Och där har vi faktiskt en fråga om tillväxtmarknader.
Ja, ja, men precis. Jag ska bara kolla först, hänger du med på denna skillnad, ja, på systematisk, ja, system?
Bra. Mm. Mm.
Och du är ju, vi hade ju en fråga kring det där med tillväxtmarknader. Yes. För du är ju jurist, du gillar ju det här rule of law.
Mm.
Så kan du inte bara ge kort din syn på tillväxtmarknader till exempel?
Ja, jag fattar att det finns väldigt mycket potential där. Att liksom, och det är mycket tillväxt när det gäller befolkningen, när det gäller liksom ekonomi. Men samtidigt jag är lite tveksam för att just för den där rule of law. Att, alltså det menar att demokrati, det som...
Det skaver lite.
Exakt, och det, integritet och transparency och sådana grejer, compliance, de är inte så bra där.
De är inte på plats, kanske i vissa länder.
Nej, för vi pratar om, alltså, så här, det är bara så här, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina.
Exakt.
Ja, alltså, vissa afrikanska länder, antar jag, där liksom, man också, ja, går in och investerar.
Ja.
Exakt. Och för mig är det ganska hårt att liksom skicka pengar till de länderna och, liksom, och sådana ekonomier. Och sen tycker jag det kan också vara lite förutsägbart när det gäller deras valuta.
Ja.
Och därför gillar jag inte så mycket tillväxtmarknader. Jag ser potentialen, men man måste fatta att det är mycket risk också.
Jag gillar ju det du säger. Det ingår inte i basen. För att vi kommer återkomma till det.
Yes.
Och sen kan vi ta den sista då, som är liksom spekulativa eller det högsta trappsteget. Och spekulativa eller ej investerbara investeringar. Och så har du skrivit krypto, enskilda råvaror, meme stocks, penny stocks, ej startups, cannabisaktier, och fixa en sväng här.
Va? Det går så bra för cannabis.
Jag vet inte, det gick
jag
ett
vet
tag.
Inte heller. Det,
bra.
Det kanske inte går bra.
Jag vet att det är lite kontroversiellt att jag har också guld där.
Ja, det skippade jag. Märkte det var med flit.
Men liksom, ofta är det inget liksom fundamentalt värde i sådana investeringar. Det är bara liksom min motivation.
Ja.
Liksom, om man vill ha dem så är det lite andel. Ja. Men liksom...
Ja. Läkhinken.
Jag skippar dem.
Ja. Men jag gillar detta för att liksom då, för då hade vi bara för repeterat. Vi hade ju det här risktoleransfrågorna, riskkapacitetsfrågorna. Då fick vi en riskbudget. Då fick vi liksom, okej, hur mycket ska jag ha då i risk? Och den kommer även fördela hur mycket ska du ha i de här olika klasserna.
Mm.
Då den här klass 1, 2, 3, 4 och 5. Och där vet jag också att när du var med på fiket samman så pratade du om, vi pratade om Susan Zibinski, eller hur hon nu talar namnet. Men hon pratar om att man har tre delar i sin portfölj. Att man har en core, building och limited.
Exakt.
Vill du säga någonting mer om det?
Absolut. Och jag tror att vi faktiskt rörde på detta och redan. Men det är just riskklasserna 1-3 som är de liksom core. Ja. Investeringar. Alltså, de räcker till. Man kan bygga en good enough portfölj.
Med de tre.
Mm.
Precis, så att man ska ha liksom mellan 70-100% av sin totala liksom finansiella tillgångar, alltså exklusiva hus och bundna tillgångar, så kan man ha så 70-100% av sina pengar i core, som är då bankkonto, trygg räntefond, aktieindexfond. Ja. It's good enough.
Exakt.
Mm. Ja. Mm. Och vill man inte ha då de här core, ja då kan man ha building blocks.
Exakt, och där har vi mest riskklass 4.
Ja.
Och då kan det vara liksom lite small caps. Och det har varit mycket diskussion om home bias, alltså hur mycket borde ni svenska ha i svenska aktier och sånt. Och ja, men man kan ha en liten del, men dessa investeringar är inte såna som liksom borde vara 50% eller 60% av din portfölj.
Nej, så hon säger 0-30%.
Ja.
Så om core är 70-100% av din portfölj, building block 0-30%.
Mm.
Och sen limited 0-10.
Exakt.
Och det blir ju de här spekulativa. Ja.
Men det här Susan Zibinski, är det någon som då har inspirerat dig när du har tänkt ut det här, eller är det, var kommer det ifrån?
Ja, hon jobbar på Morningstar.
Ja, okej. Okay.
Mm. Och jag lyssnade på henne på många gånger i andra poddar och liksom, jag tror att hon har fantastiska liksom, tankar om investerande. Och,
ja, vad kul.
Och de tar ju också detta liksom lite större perspektivet.
Ja.
Men du bara så här, touchade home bias. Hur ser du på home bias? Har du 20% Finland?
Nej, det tror jag inte.
hur ser du på home bias då?
Ja, jag tror att vi bor ju i fantastiska länder.
Ja.
Liksom, jag gillar Norden. Och jag har ganska mycket. En av mina building blocks är absolut Norden.
Ja.
Och nordiska småbolag särskilt. Jag tror att Norden är det bästa stället man kan leva i. Och liksom, jag tycker att liksom, från det perspektivet är det jättebra att ha home bias. Akademiskt, jag är inte så säker. men jag tror att liksom Finland, Norge, Danmark, Sverige, vi kommer att klara oss bra framöver. Och jag gillar home bias. Det är liksom min personliga åsikt.
Ja.
Liksom. Men jag fattar att om någon vill liksom följa akademin här och liksom ha inte så mycket.
Ja, men exakt. Exakt. Bra. Så att, så att med de här så kan man säga liksom få till en bra portfölj.
Ja, jag har varit med länge.
Du kan så här nytt fan, jag har inte sett den här.
Nej, men det är också för att jag har ogillar när det är komplext och mycket, och jag vill att det ska vara enkelt i ekonomin.
Ja, men absolut. Du, jag tänker också så här, vi ska snart börja runda av här. Men jag tänker att du skrev ju också någonting så här, det finska sättet.
När det gäller ombalansering. Eller?
Ja, okej. Berätta, för du har ändå skrivit ganska mycket om ombalansering.
Mm.
Där du har skrivit så här, ombalansering är viktigt men inte religiöst.
Ja.
Tidsbunden ombalansering, ombalansering när portföljen har glidit, ombalansering när man tar ut eller sätter in pengar. Så kan du inte säga någonting mer om det?
Ja, men... Först och främst, jag tycker att det är jätteviktigt att ombalansera. Men som jag sa, det...
Och vad menas med ombalansera? Att vi skiftar här, om till exempel riskklass 3, aktierna har stuckit iväg jättemycket.
Exakt.
Så byter jag tillbaka till den jag fick.
Karo har nu det där 60-40. Och liksom plötsligt har jag gått 66-34.
Ja.
Ja.
Och då kan det vara dags att ta risk tillbaka till 60-40. Och då ska du sälja lite aktier då, för att det har förmodligen gått jättebra med aktier. Så säljer man aktier och liksom tar risk tillbaka till 60-40. Men vad jag menar här, det kan också vara att liksom, jag kan ha andra sätt att göra det också.
Mm.
Liksom att, okej, vill du köpa något? Okej, så tar du pengar från aktiedelen och du ombalanserar liksom på det sättet. Eller du ombalanserar till 63-37 eller något sånt. Alltså det är liksom momentum en balansering. För att det går bra med aktier, så låt det gå bra. Och sen har jag pratat också om det finska sättet.
Ja, liksom.
Och beskattning är helt annorlunda i Finland. Och liksom, vi vill liksom äga jättelångsiktigt. Och ombalansering är lite problematiskt i Finland med tanke på beskattning. Och i Finland säger många att om du vill ha 60-40 portfölj, spara 50-50. Mm. För att någon dag ska den bli
60-40.
Och du betalar inga onödiga skatter. Mm. För att, vi måste inte betala någon ISK-skatt för att vi äger våra fonder. Utan vi betalar skatt när vi säljer.
Yeah.
Och om det har blivit vinster. Mm. Och,
men har inte ni något sånt här också att om man äger i 10 år, yes, så får ni lägre, yes, skatt?
Så, ja, så är det liksom fast beskattning.
Oavsett hur mycket
för good, ja, exakt. Och,
det är det jag säger, alltså Finland, det är som Sverige först för vuxna.
Ja, det var någon som sa det, genialiska.
Ja, exakt. Men också om du har 50-50, så du kan använda den här räntedelen om du behöver pengar. Liksom.
Ja.
Ja, och jag tycker också att det att nu månadssparar du och du har det där 60-40 som har gått till 66-34. Då kan det vara dags att liksom köpa dina nya månadsinsatser 40-60 eller 50-50 eller 30-70 eller något sånt.
Precis, alltså, att jag kan balansera det, exakt, genom när jag månadssparar, när jag, ja, sätter in nya pengar. Ja.
Exakt. Mm. Eller om du får ett bonus varje år samma månad eller något,
ja,
sånt.
Eller skatteåterbäring.
Exakt.
Ja, precis, ja.
Då ombalanserar du med de pengarna. Mm. Så liksom det är inte det enda sättet att okej, varje jul eller varje midsommar göra detta. Mm. Det kan vara jättebra. Men jag måste säga samtidigt att jag inte gillar liksom blandfondernas eller fondrobotarnas liksom takt som är, eller intervall som det är för ofta. För att det kan vara att de balanserar varje vecka om det har liksom skiftat.
Ja.
Så.
Men jag brukar säga, jag tror jag såg någon Vanguard-studie som var så att det är ganska lagom att göra det 1-2 gånger om året.
Ja.
Att det blir liksom inte
jag
så mycket.
Jag tror att sweet spoten var faktiskt 18 månader. Något,
ja,
sånt,
ja.
Det var också
Vanguard. Ja.
Ja.
Precis. Mm. Snyggt. Karo, hänger du med? Vad? Du bara skrattar.
Ja, jag tycker det är lätt att hänga med idag.
Ja.
Som att jag är lite så trött eller bakom eller något.
Nej,
jag tycker det är jättespännande just så.
Ja. Enkelt tänkare. Ja. Enkelfinne med enkelfinlandssvenska.
Ja, precis. Men du, jag tänker vi har några frågor som vi alltid brukar säga så här. Om du skulle säga så här, vilket är ditt bästa så här misstag du har gjort? Har du något sånt? Eller så här roligt?
Ja.
För jag, ja,
ja, det kan vara att jag har försökt att vara lite för klok någon gång.
Precis, den här manliga övertron på egen förmåga.
Exakt, ja, det kan ha något att göra med råvaror.
Ja.
Råvaror till och med.
Ja. Ja, fast, ja, förlåt.
Ja, jag gillar det där tanken om att jag är för min egen förmögenhetsförvaltare. Men det kan ju vara att jag försökte att vara en hedgeförvaltare också ett tag. Jag tror att det är min största.
Ja. Alltså jag vet, detta vet jag inte om det är sant. Detta är en historia som jag har hört i finansbranschen. Mm. Att det finns ju vissa så här råvaruinstrument som egentligen inte är till för investerare, utan de är till för företag som ska köpa råvaror. Jag vet inte om det är terminer eller något sånt här. Men då vet jag att det var någon som satt på en sån här firma. Och sen en dag så fick han ett telefonsamtal. Och så i andra länder så heter det så här: hej, jag heter det och det. Jag jobbar i hamnen i New York. och du har liksom här 25 vagnar koppar. Vart vill du att vi ska ställa dem? Och det var liksom så här paniken, för du vet han hade köpt det, så han hade glömt bort dem. Och så blev det leverans på de här terminerna. Så han var så här,
det måste vara så dyrt.
Liksom, vet, han var så här, shit, jag sitter med 25 tågvagnar, koppar eller vad det nu var i New Yorks hamn. Då tänker jag på så här, då har man en dålig dag på jobbet.
Jag tror att han glömde att rulla futurer.
Ja, så kan det vara. Du, just så här, också en fråga vi brukar ställa till folk. Så här, sämsta rådet i finansbranschen. Oj. Vad är det sämsta du har hört eller läst?
Jag borde ha förberett mig för denna fråga. Men jag tror det är liksom det här tradingkurser liksom, som några banker liksom marknadsför. Att liksom. Pelle gjorde 8000 spänn i en månad. Nu är det dags för dig också.
Ja.
Ja, jag tror det funkar inte. Liksom. Ja. Och sen tycker jag också att liksom en ganska vanlig grej här i Norden är att, liksom, att man måste äga sitt boende. Att det är liksom bästa investeringen man kan göra. Jag tycker det är också något som
konstigt.
Jag...
Konstigt. Har ni det i Finland också?
Ja, lite grann. Ja. Ja.
Är det så?
Ja. Och jag är inte alls säker på det.
Nej.
Det kan finnas också andra sätt.
Att ja. Ja, men det där är roligt. Vi hade ju vi har avsnitt 106 och 107 för dig som inte har lyssnat på det. Då hade vi vdn för en fastighetsförmedlare som var så här, nu har jag slutat som vd så nu vill jag komma till er. Och bara så här,
prata ut.
Och det var jättebra. Och det var en av hans poänger var ju det här. Mm. Att hyresrätt är ett underskattat lyxboende.
Yes, jag håller med.
Och jag har ju också sagt det så att när barnen växer upp, det är väl inte helt orimligt att vi skulle hamna i en hyresrätt. Plus jag sa Nick Maggiulli, som jag tror vi följer, han bor också i hyresrätt.
Yes.
Men vi kan också knyta åter till Ramizzetti, som på sistone då på sin Instagram har pratat mycket om att det går jättebra att hyra sitt boende. Det kan till och med vara väldigt fördelaktigt ekonomiskt.
Exakt, liksom. Ja. För det finns en grej som vi ofta glömmer när vi pratar om hus.
Ja.
Och det är saneringsskuld.
Ja.
Den kommer alltid.
Vad är det för något?
För att liksom, om 20 år är varje hus, man måste sanera det. Liksom, när vi tänker på 70-talet, 80-talet, 90-talet. Det har hela tiden funnits material eller strukturer som är inte hållbara.
Ja.
Om man måste liksom göra dem om. Och jag tror att det kommer hända med hus som är från 2000-talet också.
Ja.
Och det är dyrt.
Ja. Mm.
Och nu finns det många liksom lite äldre människor i Finland och i Sverige som har sina gamla fina hus med mycket saneringsskuld.
Ja. Liksom. Vi ska faktiskt prata om det. Vi ska göra ett avsnitt med ett företag där vi ska prata om den här EU-lagstiftningen som ska komma att fram till 2050 så ska alla husägare öka energiklasserna på sina hus.
Yes.
Det är inte bestämt än, men det kan bli dyrt.
Ja, det känns som det kan bli dyrt.
Liksom, så att, men jag kan inte så mycket om det så vi ska bjuda in. Just när vi har pratat en och en halv timme, shit, alltså... Detta var helt fantastiskt.
Det tycker jag också.
Ja, tack för att du har tagit dig från Finland och hälsat på oss här.
Det var jätteskoj.
Ja,
vilken ära.
Ja, det är äran.
Det var jättekul att ha dig här.
Äran är vår. Och tack för att du hänger i forumet och tack för alla dina bidrag. Och jag ska verkligen ta med mig det här att förmögenhetsförvaltare är egentligen mycket, mycket bättre än investerare. Så, tack så mycket.
Grymt.
Ja. Tack.
Må då.
Så, det var intervjun med Jussu som jag uppskattade den jättemycket. Vad tänker du?
Ja, men jag uppskattade också den jättemycket och jag tyckte om det här. Vi har ju varit inne på det nu i ett föregående avsnitt, det här med enkelhet i ekonomin.
Ja, att förenkla.
Förenkla sin ekonomi och vad man egentligen behöver. Här knyter vi an till det väldigt bra. Jag tycker Jussu knyter an till det jättebra.
Ja. Nej, men jag gillar också att det behöver inte vara ett alternativ att det är fyra hinkar principen eller hans förhållningssätt eller den här total return risk approach eller total risk return approach, men alltså att för det ger ungefär samma resultat, att det är liksom olika vägar leder fram till ungefär samma resultat, så man kan liksom börja tänka fyra hinkar principen och sen slå ihop alla hinkarna och se vad det blir.
Eller så kan man använda hans liksom metodik och den här Excel-filen som finns i beskrivningen. Och ja, men det gillar jag. Och sen gillar jag många av de här hans tankar också. Att håll det enkelt. Målet är att ha stressfritt liv. Målet är att ha ett rikt liv. Och på det sättet. Så att, ja, men jag gillar det. Jag gillar det tänkvärt. Och sen är det alltid extra roligt att intervjua folk från communityn. Alltså människor som annars inte är med på podd. Alltså så här, som har tänkt, som har funderat, som har gjort en resa. Och jag tror att det kommer komma lite fler sådana avsnitt framgent faktiskt. Mm. Snyggt! Naturligtvis, jag vill säga ett stort tack till dig på Patreon som gör den här typen av avsnitt möjliga, där vi kan bjuda in gäster och vi kan prata om andra saker lite annorlunda, för liksom en inblick i andras privatekonomiska liv. För dig som lyssnar, så om du vill så här lyssna vidare, vad är nästa steg? Då tror jag faktiskt, om du inte har lyssnat på, då tror jag blir avsnitt 323, allt du behöver veta om privatekonomi, eller 324 tror jag att det är faktiskt. Och så avsnitt 324, allt du behöver veta om en privatekonomi. Sen är avsnitt 99, eller då 263 som är ominspelningen av 99, som handlar så här, kom igång med ditt sparande, där vi pratar mycket om detta, aktieindexfonder. Och sen kan faktiskt också vara en idé att lyssna på det här avsnittet som vi har om räntor, som där också finns en länk i beskrivningen till. Så jag skulle säga att det är väl de tre avsnitten som man kan lyssna på, och rent konkret testa den här Google Sheets eller Excel-filen. Var som en kul grej, och skriv gärna en kommentar i forumet, för att precis som vanligt, det är i forumet det händer efter avsnitten. Det är där kommentarerna finns, det är där Jusso kommer att finnas, och han har lovat att svara lite på kommentarer. Så ett fantastiskt stort tack, och så ses vi nästa vecka igen.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.